alla och varmt välkomna till våran podd En inkluderande arbetsmarknad. Tillsammans med oss här på Mitt liv och våra superspeciella gäster som kommer att vara med oss på samtal om mångfald och inkludering. Och syftet med den här intervjuserien det är att komma bakom kulisserna och lära sig mer om mångfald och inkluderingsfrågan utifrån ett vd-perspektiv. Och för er som inte vet så mycket om oss, så eller ingenting alls, så har Mitt liv funnits sedan 2008. Och är ni nyfikna på mer så får ni gärna kika in på vår hemsida mittliv.com. Men det absolut viktigaste här idag det är att vi har en jättespännande gäst med oss. Och den stora äran att välkomna dig Sofia som är vd på PwC Sverige. Hjärtligt
tack
välkommen.
Tack.
Ja, och hur mår du idag? Vad har du vaknat upp för känsla?
Jag har faktiskt vaknat med en riktigt skön känsla ska jag säga. Jag startade faktiskt igång efter jul- och nyårshelgen med en träningsbootcamp. Så jag påbörjade min dag med att vara ute och gå 14 000 steg i morse. Så att jag känner mig faktiskt väldigt taggad och jag ser verkligen fram emot det här året. Jag hoppas att det blir ett betydligt bättre år än det som har varit. Och då syftar jag naturligtvis på den händelse som hände i februari när invasionen av Ukraina skedde.
Ja, det får vi verkligen hoppas att världen går lite mer i rätt riktning. Och, men jag tänker att du som man blir lite nyfiken på din roll som vd i en stor organisation. Så finns det någonsin utrymme att ha en dålig dag?
Ja, men det gör såklart att det gör. Men jag får faktiskt säga att det händer inte så där jätteofta att jag vaknar upp och känner att nej, oj vilken skitdag. Men när det händer så har jag nog blivit ganska bra på att kunna identifiera varför händer just då. Det handlar faktiskt om att om jag inte får mina långa promenader eller att jag får tid eller tillräckligt med tid åt att träna, då blir jag inte på lika bra humör. Jag får inte lika mycket energi och jag framförallt blir mycket mer lättstressad faktiskt.
Ja, så du ser ändå till att ta din tid och reflektion är viktigt och att vända hjärnan från liksom ett dåligt tänkesätt till någonting som känns positivt och fokusera på det. Och ut och röra på sig. Ja, men det låter bra. Och jag tänker också, men man blir också lite nyfiken då på vad är det i livet som har, vad har de stora som milstolparna varit för dig i livet som har tagit dig dit du är idag som vd på PwC tror du?
Ja, alltså jag är ju som person att jag sätter inte sådär mål att jag ska bli något speciellt eller att jag ska bli vd eller ha någon titel eller bli partner eller sådär. Utan jag är nog ganska prestigelös och jag drivs av att ha kul faktiskt. Så jag har nog valt de vägar som har kommit i min väg. Dels det jag känner att det är kul att jag får lära mig nya saker. Och framförallt att jag får vara med och driva och utveckla verksamheten. Mm. Det är det som driver mig mest. Och inte jag är uppvuxen i en familjeföretagarfamilj. Och jag tror att jag har med mig en hel del därifrån faktiskt. Att just få den här möjligheten att vara med och driva och utveckla. Det är det som jag tror är anledningen till att jag fick den här möjligheten.
Vad spännande. Och har du varit personen som alltid tar lead på det? Har du varit den nyfikna som har liksom legat steget före, tror du?
Ja, men det har jag nog kanske varit. Om jag tittar tillbaka liksom på skoltiden och sådär så tog jag ju ofta lead i grupparbeten och sådana saker. Så. Och jag tycker ju att det är kul. Det tycker jag. Och jag är nog ganska orädd utifrån perspektivet när det gäller förändring, åtminstone i min yrkesroll. Sen är vi väl alla lite motståndare till förändring som människor kanske generellt. Men, nej, men jag gillar att hoppa på nya saker. Det gör jag.
Ja, kul. Och då blir man också lite nyfiken på det här med mångfald och inkludering. Hur har mångfald och inkludering varit en del av dina beslut och vägval?
Ja, men det har nog det har kommit ganska naturligt. Jag har nog aldrig som historiskt, när jag var yngre, så har jag faktiskt inte tänkt och reflekterat så mycket över det. Och jag har inte heller känt att jag har liksom blivit, det är klart att jag kanske inte alltid haft samma möjligheter. Men samtidigt har jag känt att jag har fått möjligheter, för jag har haft fantastiska ledare omkring mig under en ganska stor del av min karriär. Framförallt sen jag flyttade ner till vårt kontor i Malmö i början på 2000, 2000 flyttade jag hit ner. Så hade jag några stycken runt omkring mig som trodde på mig, och det var liksom aldrig en fråga. Och jag vet att jag blev, vi har ju lite så här befordringssystem i den global och en lite amerikaniserad organisation som konsultorganisationer ofta är. Och i de här grade-systemen som vi kallar det, så blev jag faktiskt befordrad både till manager och senior manager och director under mina 3 mammaledigheter. Så att wow. Det var ganska skönt att känna att jag behövde inte skaffa ett 4:e barn för att kunna bli delägare eller partner faktiskt. Så att
det är en fantastisk sak, tänker jag. Om det är det som stoppar där.
Ja, och så det har jag väl haft med mig. Sen insåg jag väl mer och mer att man måste faktiskt ta aktiv action. Mm. För att det är ju en utmaning, det vet vi alla. Och då pratar jag faktiskt inte bara jämställdhet, utan mångfald och inkludering i ett mycket, mycket vidare perspektiv. Mm. Och det insåg jag nog, ja, men kanske ungefär för 20 år sedan, lite grann att om jag vill på riktigt som ledare och som medmänniska kunna leva mina grundläggande värderingar som faktiskt handlar om alla människors lika värde, då måste jag bidra till och göra någonting åt att skapa förutsättningar för alla att kunna göra det, eller för fler att kunna göra det. Så att, det var väl den första drivkraften i det där då. Sen så har jag ju med tiden blivit helt övertygad om, och det visar ju alla vetenskapliga studier också, att fler perspektiv ger mycket bättre lösningar. För det är mångfald ger fler perspektiv och det ger bättre lösningar. Så att det ger dessutom högre lönsamhet och högre tillväxt om vi pratar i företagsvärlden som jag befinner mig i. Då.
Ja, och jag tänker, det är ju många som pratar om värderingar och de låter fint och... Men någonstans så måste det ändå gå kopplat till sina personliga värderingar när man jobbar med de här frågorna. För att det ska kännas genuint och äkta och långsiktigt. Och vad är din viktigaste personliga värdering och hur lever du den i din vardag?
Nej, men min absolut viktigaste personliga värdering, det är just det som jag nämnde med att alla människors lika värde. Och den hoppas jag genomsyrar det jag tänker och det jag gör. Så. Sen har vi... 5 olika värderingar på PVC. Och de handlar om att vara nyskapande. De handlar om att agera med integritet. De handlar om att göra skillnad. Och att samverka. Men den som ligger mig allra, allra varmast om hjärtat. Och det blir också så otroligt tydligt. Både under pandemin. Men också under den här krigssituationen. Som vi har befunnit oss i snart ett år nu. Då. Den handlar om att visa omsorg. Så det är också en jätteviktig värdering eller värdegrund för mig, med omsorg och empati.
Ja, och det kan man ju tycka att världen saknar lite, empatin, när det kommer till alla de här stora, svåra utmaningarna vi har omkring oss. Men och när vi är ute på mitt liv så är det ju väldigt många som pratar om mångfald och inkludering, och man använder orden på väldigt olika sätt, och det går trender i de här frågorna. Och det finns, vi stöter på så mycket liksom buzzwords i mångfald och inkludering på olika sätt. Men bakom alla här goda orden så handlar det ju ändå om riktiga människor, som du säger. Att bry sig och människors verkliga drömmar och förhoppningar. Och någonstans har vi sett genom åren att när det verkligen händer och när det verkligen sker liksom på riktigt, så finns det ett genuint engagemang bakom. Och då blir man lite nyfiken på dig och varför du så genuint bryr dig om det. Och varför din viktigaste värdering styr dig i dina beslut och i din vardag.
Nej, men jag tror att det där började nog runt 2005. Så hade vi på PVC, det var långt innan jag var delägare eller hade någon ledande roll på PVC. Men jag hade förmånen att vara med i ett kvinnligt mentorprogram som PVC instiftade då. Och vi var bara kvinnor med i det där mentorprogrammet. Och från början så började vi ställa oss frågan, varför är det bara kvinnor för det första? Och varför pratar vi bara om jämställdhet och inte om mångfald och inkludering i ett vidare perspektiv? Och sen efter ganska kort tid så började vi faktiskt ifrågasätta 2 saker. Förutom det där med varför inte vi såg på ett vidare perspektiv. Men den ena saken, den målbild vi målade upp då, och det är ändå liksom 2005, det är ju, ja, nu börjar det ju bli några år sedan. Men varför hade vi inte en målbild om 40-60-60-40 om vi pratade jämställdhet? För det var inte så i det här programmet. Nej. Och det andra vi började ifrågasätta, det var ett fantastiskt program. Vi lärde oss hur mycket som helst med hjälp av genusforskare, hjärnforskare och vad är skillnaden mellan kvinnor och män och så vidare. Och så där. Och då började vi inse sådär, men varför är det vi som sitter här? Varför är det inte både våra manliga kollegor och vi som sitter här? Och det där har nog grundat ett engagemang hos mig och hos ganska många av oss som gick det här programmet då. Att det här handlar om hard work. Ja. Det handlar inte om att gå något program. Det handlar inte om att göra någon typ av fluga på något vis. Så. Utan det handlar om att göra de här små förändringarna varje dag i vardagen. Mm. Och det börjar handla om, det handlar ju om awareness. Mm. Och att faktiskt bli medveten om de normer man har, de fördomar man har. Och där har jag förmånen, det är ju samarbetat med mitt liv, PVC, ganska många år. Och det vi har jobbat ganska mycket med just awareness. Och det får man fortsätta med. Mm. Men det jag också tror, när man har kommit över det första awareness-steget, så måste man börja jobba också med vad har jag själv för fördomar och för normer? För det har vi alla. Mm. Jag hade förmånen att ha en mångfaldscoach som heter Fatime. Ja. Fantastisk tjej.
Just det.
Och där fick jag verkligen utmana mig själv. För att jag tycker att jag kom ganska långt i tanken just kring jämställdhetsdelarna. Men det är ju så. Vi måste varje dag i alla de beslut vi gör, i alla de handlingar vi gör, fundera på, har jag en norm nu? Har jag med mig någonting i mitt bagage som gör att jag ser på den här personen på ett visst sätt eller att jag fattar det här beslutet på ett visst sätt? Mm. Och det där kan man inte bara göra någon gång då och då när man sitter i en ledningsgrupp eller när man ska fatta något stort beslut eller när man ska sätta ihop en konferens eller något sånt där. Det måste man göra i precis varenda beslut. Om det handlar så om när man gör utvärderingar eller lönesättning. Eller om det handlar om befordringar. Eller om det när man utser någon person som ska jobba med ett speciellt uppdrag i vår konsultbransch. Då. Eller när man sätter ihop ett offertteam. Och det där tror jag är superviktigt att man är med sig. Att man varje dag i varje sån del faktiskt kavlar upp ärmarna. Och ifrågasätter. Och att man som lite rycker i tofsen till sina kollegor. Men har ni nu tänkt på det här perspektivet? Har vi med oss det här perspektivet?
Just så spännande. Och då undrar man lite vad i din roll som vd för PVC Sverige. Att i den här stora visionen och i det dagliga arbetet. Så är det de här verktygen du beskriver? Eller kan du se, vad är liksom de stora gapen? Som vi måste fylla för att verkligen få det här att hända.
Ja, men de stora gapen, alltså, tittar vi på oss som företag så har vi jobbat med den här frågan länge. Men man får aldrig sluta jobba med den. Och jag ser att vi är i ett globalt perspektiv. Om jag jämför med PVC i andra länder så är vi relativt bra. När vi pratar jämställdhet. Men vi är absolut inte bra när vi pratar inkludering och mångfald i ett vidare perspektiv. Så det är någonting som jag verkligen brinner för. Att vi behöver vidga det här perspektivet. Sen gjordes en undersökning i vår branschtidning Balans och där kan man se att vi är relativt bra när det gäller chefspositioner och så vidare. Till exempel så har vi av de tre liksom, ledande exekutiva befattningarna på PVC i Sverige så är vi faktiskt nu två kvinnor, det är jag och sen är det Katarina som ansvarar för vår aktieägargrupp och sen så har vi då en man av de här tre och det är Peter som är vår styrelseordförande. Så att där är vi ganska bra, vi är helt jämställda styrelse, helt jämställt ledningsteam och vi har också mångfald i båda de här dimensionerna. Men när det gäller delägare så är vi inte där än. Och det är ju ganska långsiktigt arbete och det handlar väldigt mycket om att jobba med jobba underifrån och se till att man skapar vägar för karriär och att vi bejakar just olikheter och flera perspektiv. Och att vi inte går in i det där lika väljer lika som det är så lätt att göra. Och det tror jag är vårt största hot i ganska många organisationer och så även hos oss. Så det jobbar jag stenhårt med. Det tror jag är en av nycklarna. Att frigöra oss från lika väljer lika och så som det alltid har varit. För att fortsätter vi så får vi inte in fler perspektiv. Då får vi varken mångfald och vi får inte heller en inkluderande arbetsplats på det sättet som vi vill ha.
Ja, superspännande. Och vad skulle du säga är liksom det första steget, den absolut viktigaste åtgärden för att få igång ett mångfaldsarbete?
Men det handlar väldigt mycket om awareness. Och sen så måste man se till, tror jag, att man får inte stanna i awareness och landa i att, ja men okej, nu är vi medvetna. Jag tror att dels awareness och sen min erfarenhet, eftersom jag har jobbat med de här frågorna i ett antal år nu då. Det är att man måste vara väldigt tydlig med konsekvens också. Att målsätta personer i organisationen och utvärdera baserat på att man faktiskt vill åstadkomma det här. Och att det faktiskt inte är okej om man inte levererar på att faktiskt vara med och bidra till en ökad mångfald.
Mm. Och vad är konsekvenserna? Vad händer och ser när det där inte när det är något som inte har fungerat eller något som kommer upp? Hur ser en sån process ut?
Men det är så lätt, framförallt kanske en sån här typ av organisation som jag jobbar i med, som är en konsultorganisation där man, det är ganska lätt att man faller in i en historisk norm, att man utvärderas på den högsta volymen man har och den högsta lönsamhet man har och sådär. Och där är jag så övertygad om att man, framförallt i dagens samhälle, man måste titta på ett mycket bredare perspektiv. Mm. Vi kommer från en värld med ganska mycket fokus sen efterkrigstiden egentligen på kortsiktig vinstmaximering. Men det håller inte längre. Utan för att vara både relevant till kunder och till medarbetare och till samhället i stort, så måste man ha ett mycket mer långsiktigt hållbart perspektiv. Och då måste man väga in det som vi liksom så modernt kallar för ESG då. Ja. Men man måste titta på hur bidrar vi till ett bättre samhälle som helhet. En av de delarna är ju också inkludering och mångfald. Mm. Och där tror jag att man måste bli mycket tydligare på att man, även om en person kanske levererar otroligt bra på som att dra in massa nya kunder i vår värld och bidrar till en hög lönsamhet, så måste man lägga lika stor vikt. Bidrar man då också till att skapa mångfald? Mm. Och har man ett inkluderande ledarskap och ett inkluderande förhållningssätt både till medarbetare och kunder? Det är väl ett exempel på hur vi jobbar med att få in det bredare perspektivet i vad man ska göra. Jag tror ju att det man mäter många gånger är det man faktiskt levererar på. Så därför tror jag att det är viktigt att mäta.
Ja, det är lite delade meningar om det, men jag tror ju också på det. Och det känns ju, när vi startade mitt liv 2008 så var ju det här en liten liksom CSR-fråga någonstans långt ute i organisationen. Och det har tagit tid, tycker jag, att komma dit vi är nu. Och det känns som att det är något liksom slags momentum, inte bara i Sverige utan världen, med påtryckningar i lagstiftning och med alla stora samhällsförändrande krafter som sker, så är det ju på något sätt inte en fråga om, utan det handlar om att hitta rätt sätt för organisationen att jobba med det. Men var tror du vi hade varit om vi hade börjat 10 år tidigare med de här frågorna?
Nej, men jag är ju rätt övertygad om att vi hade haft en högre BNP. Vi hade haft en klart högre tillväxt. Och vi hade haft ännu bättre lönsamhet. För att Och som sagt, det är ju vetenskapligt bevisat. Det är ganska många studier inom vetenskapsvärlden. Och även inom företagsvärlden. Att företag med en högre mångfald är mer lönsamma och skapar högre värden. Så jag tror definitivt att vi hade varit på en annan plats. Sen tror jag också ur ett svenskt perspektiv att vi hade varit någon annanstans. När det handlar om inkludering mer ur ett större samhällsperspektiv. Och kanske att vi inte hade haft riktigt lika stora utmaningar med det utanförskap som vi faktiskt har idag. Det är en väldigt komplex fråga, men jag tror att en del i det handlar om en öppenhet och en inkludering.
Ja, jag tror också det. Förhoppningsvis hade vi inte varit där vi är idag, där många står så långt från arbetsmarknaden. Och där vi behöver steppa upp alla och kavla upp armarna och göra någonting riktigt konkret i de här frågorna. Jag vet inte om du håller med, men jag upplevde att under flyktingvågen 2016, då det blev liksom en skjuts i många företag. Man kände att men, nu är det sån stor mängd människor som kommer på en gång, så att nu måste vi alla göra någonting. Man insåg att man har liksom inte riktigt något val om vi ska ha ett fungerande samhälle och en arbetsmarknad där vi också inkluderar och tar vara på alla människor som kommer. Så det kändes som ett litet, ja, det var mycket som hände där. Och nu med Ukraina, det blir liksom vågor av medvetenhet som höjer oss hela tiden.
Mm. Nej, men jag håller helt med om det.
Ja. Och sen så får vi också, vi får ju så mycket frågor på mitt liv om det här med liksom affärsnyttan. Går det verkligen att mäta mångfald och inkludering kopplat till affärsnyttan på olika sätt? Vad säger du där? Har du några konkreta exempel på sådana korrelationer?
Nej, men vi har ju mätt det man får mäta då utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Men eftersom vi brinner för att vidga det här till alltså inkludering framför allt. Och vi har faktiskt till och med bytt uttryck. Vi hade diversity och inclusion kallade vi det på PVC. Men för 2 år sedan så ändrade vi det till inclusion och diversity. För att grunden i allting är faktiskt inkludering.
Mm.
Så att vi jobbar faktiskt sedan 3 år tillbaka, precis innan pandemin, med ett verktyg som vi kallar för PulseCheck.
Mm.
Där vi frågar våra medarbetare varannan vecka om ett antal olika frågor. Det har varit ett otroligt bra verktyg under pandemin. Mm. Det är allt från arbetsglädje, arbetssituation och så vidare. Och i det så har vi också lagt in en del saker där vi vill framförallt mäta just inkludering. Mm. Och det var faktiskt rätt härligt att se. Vi samlade alla medarbetare på PVC tillsammans. Vi har gjort det under drygt 50 år faktiskt. Varannat var tredje år. Och nu gjorde vi det igen. Vi har inte kunnat det under pandemin i Norrköping. Och då jobbade vi just med inkludering under hela den helgen. Och många frågor. Och då ställde vi en fråga. Och så har vi också sett den här pulschecken. Om man känner sig inkluderad. Och samma fråga ställde vi för ungefär 10 år sedan. Och det var en enorm skillnad. Så det känns härligt att vi faktiskt kan mäta inkludering och mångfald på lite andra sätt. Man behöver inte vara så mycket hard facts och siffror. Utan man kan faktiskt få en temperaturcheck. Och se vad man behöver göra genom att ställa lite frågor. Hur man känner sig. Mm. Och hur man uppfattar saker.
Verkligen.
Så försöker vi att mäta för att kunna göra aktiviteter för att bli bättre.
Ja, vad spännande. Och ser du liksom affärsfördelar att jobba med de här frågorna mot kund och mot omvärlden för er del? Finns det sådana korrelationer? Känner ni en större krav på er från kunder att jobba med mångfald och inkludering?
Ja, absolut. Och det gäller både externt till våra kunder. När vi sätter ihop på fatteam, och det har vi i och för sig jobbat med ganska många år. Mm. Där försöker vi hela tiden att tänka mångfald. Mm. Och även när vi har vi en föreläsning eller om vi har vi har ganska mycket utbildningsinsatser, så är vi supernoga med att se till att vi får in fler perspektiv. För det är ju utifrån det vi tänker. Vi tänker absolut aldrig kvotering. Vi tänker verkligen att vi vill få in så många perspektiv som möjligt. Så att det gör vi. Och nu har det till och med gått så långt att ibland dras till ytterligheterna. Men kan vi nu ha så många kvinnor på samma gång eller så många... drar vi det för mycket åt ytterligheterna. Så där får man ju också vara lite vaksam.
Ja.
Så att det blir en naturlig del av vardagen. Och inte blir någonting som... Men där tror jag också att det är viktigt. Att vi har i den ledningsgruppen som jag leder. Och även tidigare när jag hade ansvar för vår revisionsverksamhet. Så har vi väldigt högt på agendan på alla våra möten. Att vi ska ha den där tofsen. Mm. Att vi måste hela tiden tänka... inclusion och diversity i allt vi gör. Mm. Är det så att vi glömmer det, då är det alltid någon som tar den där lite stafettpinnen och säger men hörni, nu får vi backa ett halvt band. Tog vi med det här perspektivet eller inte? Och det tror jag är en sån här ganska enkel, praktisk sak som man faktiskt kan använda sig av.
Och som många nog glömmer många gånger. Mm. Att addera de nya tankarna och perspektiven. Men om du ser lite grann på omvärlden och hur den förändras och påverkar oss och driver oss framåt i de här frågorna. Vad tror du är liksom de stora påtryckningar eller megatrenderna som på ett eller annat sätt faktiskt tvingar oss att jobba med det här?
Jag tror det handlar väldigt mycket om att utvecklingen går ju, vi brukar säga att förändringen aldrig gått så snabbt som nu, och så tror jag vi kommer fortsätta säga varje år. Och det som har hänt de senaste åren, både utifrån ja, men, digitaliseringen under pandemin. Vi har liksom makroekonomiska effekter, vi har liksom globaliseringen under ett antal år har ju liksom påverkat oss alla och sammanflätat allt på ett sätt som vi aldrig har varit med om tidigare. Mm. Och med en sån snabb utvecklingstakt, då måste man ha många perspektiv in i leken. Mm. Så jag tror att den utveckling som har varit och tempot i det, och att vi faktiskt har haft en väldigt stark globalisering, även om vi nu börjar bli lite mer och mer protektionistiska utifrån både det geopolitiska läget och makroekonomin och sådär. Mm. Så tror jag att det är superviktigt att verkligen nu säkerställa att vi får in mångfald.
Mm.
På ett helt annat sätt än vi kanske har behövt tidigare.
Mm, säkert. Och jag tror också, alltså vi träffar ju också många företag som tänker att det här är säkert bra, men vi klarar oss så bra ändå. Och kanske inte kommer att ta de stora kliven och börja jobba med de här frågorna på olika sätt. Och vad tror du kommer hända med de företagen som inte omfamnar eller tar sig an det här arbetet framåt?
Men jag tror man kommer inte, och det här tror jag inte bara handlar om inkludering och mångfald, jag tror det handlar om ESG i ett vidare perspektiv. Mm. Företag som inte som förstår att ta ett samhällsansvar och att se det bredare perspektivet tror inte jag kommer vara relevanta. Framförallt så tror jag inte man kommer kunna attrahera kompetens.
Nej.
Och kan man inte attrahera rätt kompetens, då kan man inte sen i förlängningen attrahera rätt kunder.
Nej.
Det jag kan vara lite orolig för, det är hur världsläget har utvecklats just nu. Att vi liksom går lite grann tillbaka. För att jag tror att man behöver jobba rätt mycket med att skapa trygghet.
Mm.
För att det här är också en förändring i sig. Att ha en högre mångfald i organisationen. Vi är ganska vana i rätt många organisationer under de 60, 70, 80, 90 år som har gått. Att det har varit väldigt mycket lika, väldigt lika. Det har varit väldigt liksom normativt så. Mm. Och då blir det lite läskigt. Dels så förlorar man ju makt om man har varit en person som har passat in i den normen.
Mm.
Och då måste man skapa trygghet så att man faktiskt vågar släppa.
Mm.
Och sen måste man också skapa en trygg organisation så att man inkluderar, om det kommer in fler perspektiv eller om man tänker på lite annorlunda sätt. Man kommer från en annan kultur eller man kanske har ett annat sätt. Och där tror jag att det, när världen är osäker så kan det finnas en viss risk att vi tar ett halvt steg tillbaka. Så det tror jag är superviktigt att vi som företag och organisationer ser till att vi håller tempot i den här frågan. Även om det är lite osäkra tider nu några år.
Ja, och att man fortsätter prioritera igenom kriser. Ja. Och vi har ju många, många ledare och vd som lyssnar på de här intervjuerna och som är nyfikna på, men vad är det absolut första steget att ta eller den absolut viktigaste åtgärden att ta? Och vad skulle du vilja skicka med då till andra organisationer som skulle vilja starta den här resan? Vad är det absolut första steget skulle du säga?
Ja, men det tror jag är att gå in till sig själv först och fundera på varför. Tycker jag att det här är viktigt. Mm. Och hur ska jag se till att jag försöker. Det är ju, kan lyckas med naturligtvis inte med alltid. Men att jag försöker att verkligen leva det varje dag. Och att jag försöker att ha ett inkluderande perspektiv. Och prioritera att ta in den frågan i både de olika vägval och de beslut som man gör. Så att, jag tror att mycket handlar om att ägna ganska mycket tid åt sig själv. Och förstå. Vad har jag för normer? Vad har jag för fördomar? Vad behöver jag jobba med för någonting? Och varför är det här viktigt för mig och för min organisation?
Mm. Så inspirerande. Tack snälla Sofia. Du är verkligen en förebild. Och vi brukar wrap it up lite de här intervjuerna. Man säger att be the change you wish to see då. Som passar bra till din slutkläm där. Med att hitta sitt egna syfte. Och titta inåt. Så att man får en drivkraft, genuina drivkraft i de här frågorna. Så tack så jättemycket för din tid och keep shining. Och för er som är nyfikna på att höra mer av Sofia och våra fantastiska vd:ar inom ramen för vårt program CEOs for D&I, så har vi ett symposium årligen 23 mars som går av stapeln från Volvohallen i Göteborg. Och där vi har 14 vd:ar som kommer att presentera sina spännande commitments i de här frågorna för att inspirera fler att göra mer. Så ni kommer hitta länken i bion till den här inspelningen och ja, glad lyssning som vi säger också. Så tack snälla. Ha det så jättebra Sofia och vi ses snart igen.
Ja.
Hej.
Hej då.